Där och med den här sången tror jag, Vägen hem. Men nu är det ju så att jag har betalt så jag måste ju också prestera då. Men tänk att jag får ha en vän som leder mig hela vägen hem. Jag vet inte vart du är på väg eller vart du kommer ifrån. Och egentligen skulle jag vilja säga att jag bryr mig eller. Men det gör jag ju givetvis. Och idag är det evighetens hopp. Och vi tänker att vi är på väg någonstans, men jag tror det kan vara lite annorlunda. Och jag känner den här vännen. Och jag lever med den här vännen som du sjunger om. Och jag känner att han leder mig hem. Och det är min enda längtan här idag. Att du också ska få känna att han leder dig hem. Så jag tänker, precis som den första sången här då, att idag får vi komma precis som vi är. Och vi kan vara kallade eller inte känna oss kallade, för det vi är kallade, det tror jag. Men vi kanske inte känner oss det. Men vi får komma precis som vi är. För det största utav allt, vad var det? Vad var de sjöng? Det största utav allt var att ja, ni får sjunga den igen, det är inget annat. Att Gud under allt har mig kär. Mm. Det är den vännen vi pratar om. Vi ska se om vi får upp. Vi kan stå upp så får vi vara med och läsa dagens text här. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha det eviga livet, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Herre, vi tackar dig för att vi får del av ditt ord. Vi tackar dig för att det är ett levande ord, ett heligt ord, där du faktiskt talar till oss och du kan tala till oss rätt in i våra hjärtan. Låt det så bli idag. Vi ber så. Amen. Varsågod, sitt. Den här texten kan vi fundera lite på var den kommer ifrån. Alltså, vad är sammanhanget? Så vi går lite igenom det. Vad försiggår sig i dessa rader? Om tro och evigt liv, och hur blir tro och evigt liv verkligt? Det som har varit innan är det här brödundret där Jesus mättar 5000 människor. Och då brukar man ju tänka så här, och så var det kvinnor och barn och liksom massa folk där, så det kanske var 10000 människor. Men det spelar ingen roll. Grejen var att Jesus gjorde ett under med bröd som räckte till väldigt många människor och det blev väldigt mycket över. Det är liksom det som är själva poängen. Jesus gjorde någonting speciellt där. När det här brödundret var över, ja, då sätter sig lärjungarna i sin båt och drar iväg till Kafarnaum. Ensamma utan Jesus. Och kan man undra, varför gjorde de så? Jo, Jesus behövde ställa in siktet. Jesus behövde umgås med sin fader. Han stannade kvar och bad och kalibrerade. Jag vet inte, Ulrik vet ju, han är ju lite jägare, men det är ju värdelöst ut att jaga om man inte har ställt in siktet rätt. Sen kan det vara så att det är väldigt svårt att träffa ändå. Det vet jag, för jag har provat att ta jägarexamen, men jag har inte riktigt kommit till målet. Jag lever i synd för jag missar målet. Men det är väldigt viktigt att ställa in siktet. Och då kan det vara så här faktiskt. Att bössan skjuter lite snett. Och då måste jag veta att om jag siktar lite däråt eller lite si eller lite så för att det ska komma där jag vill ha kulan då, eller träffen. Och det var det Jesus gjorde då. Han var inte ute och jagade alltså, men han var där och ställde in siktet på. Vad är det Gud? Gud, hur ska vi liksom gå vidare i det här och hur ska vi göra nu för att det ska lyckas med allt som vi har tänkt oss och allt så här? Så jag tror det är väldigt viktigt, precis som vi har sagt här innan då, att vi måste ställa in siktet på det som Gud vill att vi ska vara. Sen i alla fall så kommer Jesus i kapp dem och då kommer han springande på vattnet. Lärjungarna trodde att det var alla helgorna, så de trodde att det var ett spöke. Men det var det ju inte. Det var ju Jesus som gående på vattnet. Bilden är väl egentligen inte kanske att det var så häftigt att han gick på vattnet. Utan det häftiga är att Jesus kommer till lärjungarna, var de än är, hur de än befinner sig, så kommer han till dem för att vara hos dem. Sen blir det morgon och det mättade folket, alltså de som har varit på andra sidan Kafarnaum, där på andra sidan stranden eller andra sidan sjön, de blir hungriga igen. Alltså de börjar känna i magen där att nu måste vi ha bröd igen. Vart tog den där Jesus vägen? Vart tog den där Jesus vägen? Ja, precis. Och då börjar människorna leta efter brödet. Det brödet som mättar för dagen. Jag vet inte hur många har använt sig av det här YouTube eller sin telefon någon gång. Det har hänt. Varför tror ni alla klipp är runt 6 minuter? Och varför tror ni alla predikningar blir så tråkiga efter 6 minuter? Ja, vi orkar inte längre. Jag tittade på tv här för ett tag sedan och då var det han intervjuar om honom som hade liksom kommit på det här med den här scrollningsfunktionen, ni vet. Den oändliga scrollningsfunktionen. Och han sitter där och säger att det var det dummaste vi någonsin kunde komma på. För om du sitter, om ni kommer ihåg Facebook i början då, innan den här scrollningen, för att byta sida så var du tvungen att klicka. Och just klicka så här betyder i huvudet här inne, stopp, du måste inte gå vidare. Men det här med att scrolla, det betyder hurra, jag får gå vidare. Och så kan man sitta där i oändlighet. Tills döden skiljer oss åt. Och det är inte meningen. Och det tyckte inte han heller nu, när han hade kommit på det. Man letar efter fel saker. Man sitter och söker efter fel texter. Man sitter och letar efter nonsens. Eller man hittar något riktigt roligt. Ibland kan det ju vara så. Men nu har i alla fall människorna kommit fram. Och jag tänker jag skulle läsa lite till ifrån Johannes. De har kommit fram och de har hittat Jesus. Och då står det så här. De fann honom där på den andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Och då tänker jag mig att Jesus tittar på dem och så säger han så här: sannerligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Hur skulle det kännas för dig när gästerna kommer hem och så säger de: nu har du lagat så god mat, vi äter, sen går vi hem. Det var ju fint. Nej, han fortsätter. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv. Och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Alltså det här är ett annat bröd som ger ett annat liv till dig och mig. Och det Jesus gör här egentligen, det är att han sätter sig i direkt ställning till Mose och mannat när israeliterna gick i öknen. Då regnade ner bröd. det livsgivande brödet. Utan det här mannat så hade Israels folk dött av svält i öknen. Så Jesus säger, det brödet är jag. Och då säger de så här, då frågar folket, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Vad ska vi göra? Vad vill du, Herre? Och då svarar Jesus, detta är Guds verk, att ni tror på honom som har sänt, som han har sänt. Att ni tror på honom som han har sänt. Så nu ska de alltså byta från att tro på Gud, den Gud som sände manna till öknen, till ett nytt bröd som är Jesus Kristus. Alltså det är alltså ett, handlar om att byta fot ganska markant här då. Att på något sätt vända helt om. Och då tänker folket så här, eller de svarar, vilka tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Vilka tecken vill du göra? Världens knepigaste fråga. Han har precis mättat 5000 människor med 5 bröd och 2 fiskar, var det inte så? Vilka tecken ska jag göra? De har ju helt missat brödets poäng då. Och jag misstänker väl att om vi hade stått där så hade vi också gjort det. Om ni inte hade haft mig som pastor, för nu förstår ni det. Jesus svarade, sannerligen, jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv. Mannat kom från himlen och Jesus kom från himlen och det ger världen liv. Och då säger folket, Herre, ge oss alltid det brödet. Och då säger Jesus som det är. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig, men tror ändå inte. De har sett undret, de har sett allting, de har följt med till Kafarnaum och han har förklarat för dem att jag är det levande brödet. Och vilka tecken ska du göra? Nej, ni tror inte på mig i alla fall. Så. Vi är inne i en diskussion som försiggår av en praktisk gudomlig handling. Jag vet inte om man kan säga så riktigt, men jag gjorde det. Och så tänkte jag skulle försöka förklara det här då. Jesus välsignar bröd som räcker till alla. Det är ju en handling, eller hur? Han handlar. Alla blir mätta. Det är ju ganska praktiskt när man gör en sån handling. Liksom, man välsignar brödet så räcker till alla. Och så blir det praktiskt gångbart för att alla blir mätta. Och så kommer det tredje då. Har man tagit emot Guds bröd? Ja, då är det ju gudomligt. Och det hade ju egentligen inte människorna gjort. De hade ju bara tagit emot brödet. Så, människorna har sett men förstår inte vad som sker eller vem Jesus är. Och det är inte så konstigt. Jag tror inte vi hade på något sätt gjort annorlunda egentligen. För vi hade varit så indoktrinerade av det judiska tänkandet. Så vi hade nog haft svårt att se Kristus. Men det som är praktisk handling då, utan det gudomliga, det är så påtagligt och så direkt liksom. Vi ser att det blir mycket mat, vi ser att vi blir mätta eller känner att vi blir mätta. Och de två första tillfredsställarna, har gjort att vi blir tillfredsställda. Alltså det räcker så, vi är mätta, vi är glada, tack. Nu går vi vidare. Den underliggande meningen då, som man inte ser eller inte vill förstå. För man fick bröd som man klarade dagen. Men man förstod inte vad det var som mättade. Så, vad står då du och jag i det här brödundret? Tar vi emot brödet? Det ska vi göra här idag. Står vi vid sidan och ser brödet? Nu får klicka vidare här. Jättebra. Ta några till. Och så tvåan. Och så kommer trean. Eller är vi i brödet? Och nu kommer en liten knepig... Jag ska se om det här fungerar, jag vet inte riktigt. Men jag har försökt sätta in i det här i 2019 då. Ta emot, till exempel står det, va? Och precis. Ta emot. Vi delar ut villesunder och soppunder varje tisdag här i kyrkan. Det är ungefär så det ser ut. Men tar vi emot maten eller undret? Det behöver inte vara någon motsägelse, men det bör bli en konsekvens med tiden. Vad händer när vi hela tiden äter undergörande mat? Annars hade nog Jesus gjort bröd under varje dag om det hade räckt. Liksom. Då hade han ju inte behövt säga till folket att vända om eller flytta hit eller dit. Utan kom till mig så kan ni få lite mat hela tiden. Och då kan vi välja här då att vi kan stå vid sidan. Och då ser vi undret, hör orden, men vi kliver inte in i det. Eller så kan vi vara i brödet, i undret och brödet som inkarnerar oss. Och då tänker jag, vad inkarnera betyder? Ja, det är ju egentligen att vi förkroppsligar ordet, vi personifierar ordet och vi levande gör ordet. Och då ska vi sluta av här med vad det här evighetens hopp handlar om då i de här texterna. Det är ju det att vi givetvis får ta emot brödet. Man ser om du klickar fram några bilder till den bara. En till. Vi får ta emot brödet. Och vi får ta emot brödet och höra orden. Vi får ta emot brödet, höra orden och låta brödet komma in i oss genom att förkroppsliga det. Och då stod det ju i vers 40 som vi läste i Johannes 6. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Hur gör vi då för att detta ska lyckas? Och det enda jag då med någorlunda säkerhet kan säga. Eller be dig om. Eller be mig om. Det är att jag och du då ska våga svara ja när Gud ropar sin vilja till dig. Sök efter att tro på honom som han har sänt, säger Jesus. Och då tänker jag också att det bekräftar en sak. Det bekräftar att du är kallad. Och då är det ju så, som vi började med att säga här nu då, att vi är inte kallade till himlen långt borta. Vi är kallade till att visa vad himlen är här och nu. Det är det som är själva poängen. Himlen är ju ingenting vi ska till. Himlen är någonting vi ska visa vad det är för någonting. Himmelriket ligger vid dina fötter. Vill du vara med att bära det tillsammans med alla kristna? Vill du kliva in i det och ta del av det Jesus har gjort för dig? Och för mig. Jag har en otroligt ful ovana. Och jag har ett ord som jag har jättesvårt, eller jag har lätt för att säga det, men jag har väldigt svårt för att förstå vad det betyder. Och det är ordet nej. Så när någon frågar mig, skulle du kunna prova det där eller skulle du kunna göra det där? Då säger jag, nej. Nej, det säger jag inte. Jag säger givetvis ja. Det kan ju vara roligt. Det kan ju vara spännande. Och ibland blir man så trött på mig där hemma då att jag lovar så mycket så att jag egentligen inte riktigt vet om jag kommer hem eller inte. Och det kan ju i och för sig vara skönt att jag inte kommer hem ibland, men oftast tycker de det är skönt. Men jag tänker så här med det där. Jag måste lära mig givetvis att begränsa mig vad jag ska göra. Det finns oändligt mycket jag kan göra. Men vad är det jag ska göra? Och jag är inte den där personen som har en röst i huvudet som säger liksom, hej Ulf, det är Gud som talar. Du ska nog göra så här. Utan jag säger så här till Gud, jag hör ingenting. Men är det så nu att jag går fel, stoppa in en käpp i hjulet så jag märker att det tar stopp. Och det här ska ni veta, gör fruktansvärt ont. För det har hänt flera gånger. Men då måste man ju försöka ändra sig. Och det får man göra. Det var som Ulrik sa här innan, att kallelsen kan vara lite olika varje, eller för olika tidsålder. Det kan se lite olika ut, kan vara lite olika. Men poängen med kallelsen är att du och jag får visa himmelriket och evigheten här och nu. Sista exemplet. Vi hade en ledarsamling för ett tag sedan. Och jag ställde frågan efter några andra frågor som vi haft. Så varför är du ledare här? Det var en tjej som räckte upp handen och så sa hon, för jag vill vara här. Och jag hoppas verkligen att inte din fru eller din man har tvingat hit dig idag eller att du har liksom blivit tvingad av någon hit, utan du har kommit hit för att du vill vara här. Och då är det precis som Ulrik sa här innan. Då är det ju för att Gud har kallat dig hit på samma sätt som han har kallat mig hit i så fall. Och har nu Gud kallat dig hit idag så lyssna på vad han säger. Fundera på vad det är han vill med ditt liv. Och på vilket sätt du ska vara en del av evigheten. För det är du redan. Du är upptagen i Guds rike för att vara där. För att leva där. Och för att vara en del av det. Det kan göra fruktansvärt ont, vara smärtsamt i många situationer. Det kan vara svårt att hitta vägen. Man är 45 och vilsen liksom. Jag känner igen mig, Ulrik. Men vi är kallade att visa det eviga hoppet i himmelriket. Vi ber. Tack Herre för att du har kallat inte bara mig, utan alla andra som söker ditt ljus, söker ditt ansikte, söker din vilja. Hjälp oss att plocka upp den här tron och hålla den högt. Hjälp oss leva på det sättet du önskar. På det sättet du har kallat oss till. Inte det att vi ska känna prestationsångest eller att vi måste göra en sak, utan för att vi vill visa människor i vår närhet vad det eviga hoppet är, vad himlen är och vad himlen kan få vara när vi älskar varandra. Jesus kom inte bara som en tjänare, han kom också för att vara vår vän. Låt oss få känna dig Gud, att du är vår vän som vill oss så väl. Led oss, hjälp oss och styrk oss i detta. Och nu ber jag nu sen när vi ska fira måltiden tillsammans här, att du på så många olika sätt här idag kan påtala dig själv för var och en här inne. Du vill vara med och dela livet tillsammans. Du vill komma in i oss och äta måltid med oss. För att du har det eviga hoppet och du är det eviga livet som vi får börja här och nu. Ta hand om oss. Amen.